Jag ska läsa evangelietexten. Och den börjar lite abrupt. Det är så här att Jesus tog med sig Petrus, Jakob och Johannes upp på ett berg. Här känner ni igen. Och där såg de Jesus samtala med Elia och Mose. Och hörde rösten: denne är min älskade son. Vi kallar det för förklaringsberget. Och så går de ner och då möter de det här som är i texten. Vi reser oss och lyssnar till evangeliet. När Jesus med Petrus, Jakob och Johannes kom tillbaka till lärjungarna fann de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom greps de av bävan och skyndade fram för att hälsa honom. Och han frågade: vad är det ni diskuterar? Mästare, svarade en i mängden, jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än faller över honom kastar den omkull honom. Och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den och de kunde inte. Han sa: detta släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom. Det kom fram med pojken och när han fick se Jesus började anden genast slita i honom så att han föll omkull och vältrade sig på marken med fradga kring munnen. Jesus frågade hans far: hur länge har det varit så här med honom? Fadern svarade: sedan han var liten. Och ofta har anden kastat honom både i eld och i vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Jesus sa: om jag kan. Allt är möjligt för den som tror. Då ropade pojkens far: jag tror, hjälp min otro. Och när Jesus såg att folk strömmade till sa han strängt till den orena anden: du stumma och döva ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka. Den gav till ett skrik och ryckte och slet i pojken och for så ut ur honom. Och pojken låg där så livlös att alla sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp och han steg upp. När Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade de: varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade: den sorten kan bara drivas ut med bön. Och sedan gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Han ville inte att det skulle bli känt eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa: människosonen ska överlämnas i människors händer och det kommer att döda honom och 3 dagar efter sin död ska han uppstå. Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga. Så lyder det heliga evangeliet. Gud, var är du, Kristus? Kampen mot ondska. Vad tänker ni på när ni hör ondska eller ondska? Vad får ni för associationer? Få höra lite grann. Krig. Missbruk. Våld. Putin. Orättvisa. Girighet. miljöförstöring, egoism. Alltså det finns otroligt mycket. Jag tänker, jag vet inte om ni också känner att det har varit väldigt mycket som man har känt som ont, som man har lyssnat till. Och man känner sig så maktlös. Sen kan man väl tänka på att de här naturkatastroferna som också ger oss maktlöshet, det är någonting annat på ett vis. Och samtidigt visar det sig till exempel i Turkiet att på de ställen där man har byggt på ett schysst sätt och inte mutat och inte haft girighet, där står husen kvar. Så i allting det här som sker, det är väl lite samma med översvämningar och hur man bygger, det här girigheten som ska styra. Skjutningarna i Sverige, det finns mycket. Och när man funderar liksom, när man funderar över ondskan, så märker man att det går tillbaka till människor. Alltså ondskan behöver någonstans att slå rot. Någon som Putin. Ja, vi kunde säga Hitler. Och det är inte bara en person, utan ofta blir det grupper. Det vet vi av historien. Man kan tänka på förintelsen. Vi vet att en del av dem som arbetade där i till exempel Auschwitz, det var vanliga familjefäder som var med om detta hemska. Och sen gick hem till sin familj och var pappa och man till sin hustru. Alltså, ondskan behöver fäste i människor för att kunna verka. Och på så vis kan människor bli ett verktyg för ondskan. Jesus, han pratar i Matteusevangeliet, i bergspredikan. Då pratar han om att vi som människor har två val. Vi kan antingen tjäna Gud eller mammon. Och jag tänker mammon, det är ju en bild av ondskan. Fast Jesus säger inte det. Han säger mammon, alltså pengarna, makten. Och när man börjar fundera tillbaka så är det ju ofta mycket makt och pengar som ligger bakom det här riktigt onda som vi ser. Eller hur? Sen har ju vi också, alla har ju det här, som jag läste innan syndabekännelsen. Hur Paulus, denne fromme man, säger det goda som jag inte vill, det gör jag. Och det onda som jag inte vill, det gör jag. Nej, det är tvärtom igen. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Och det onda som jag inte vill, det gör jag. Det är inte lätt att hålla rätt på det där. Å andra sidan, den som väljer Gud som sin Herre, väljer att ta emot Jesus, leva med Jesus den helige ande i efterföljd. Det är också människor som blir verktyg för det goda, för Gud, för kärleken, för ljuset. Jesus, Gud behöver oss människor till att göra det här. Det här kampen mellan ont och gott, det är ju ett tema i väldigt mycket. I väldigt mycket sagor, gamla sagor. I nya berättelser, jag tänker på Sagan om ringen. Jag tänker på Harry Potter. I böcken om Narnia. Och sen alla dessa filmer som jag inte har sett. Men som jag vet att det finns också det här. Kampen mellan gott hot. Och när man läser och man ser det här så hoppas man ju hela tiden att det goda ska vinna. Och ofta gör det ju det också. Det goda vinner. Man kan ju fundera, varför finns det så mycket ont? När Jesus på korset och i uppståndelsen av döda har vunnit över det onda. Det här är, tror jag, en stor teologisk fråga, eller hur, Tage? Så den ska jag inte försöka svara på. Men jag tänkte när vi läste Uppenbarelseboken en period, så stod det där i Uppenbarelseboken 12 att man gjorde rent upp i himlen, och draken, den djävulen, den stora draken djävulen, kastades ner på jorden. Han är som ett rytande lejon, stod det, för han vet att hans tid är kort. För till slut ska han också förintas vid Guds slutliga seger. Kanske är det svaret på att det finns det onda. Tidsperspektivet är väldigt svårt när man läser Uppenbarelseboken. Jag tänkte prata lite om texterna som är för idag. Gammaltestamentliga texten är ju en mycket rolig och spännande historia, eller hur? Det börjar med den här kungen Ahav. Och det står om honom att han gjorde det som var ont i Herrens ögon. Han gjorde egentligen mycket mer ont än vad hans företrädare hade gjort. Här har vi en sån här härskare som vi hittar överallt i världen genom alla tider. Han var också gift med en drottning, Isabel, som var från ett annat land och som dyrkade andra gud. Och de hade tagit till sig till landet en massa balsdyrkan och balsgudar. Och de hade infört det. Bal, det var ju en avgud som de hade. Och profeten Elia, han var Guds profet. Och han gick till Ahav och sa, det kommer att bli torka i landet. Det kommer inte att regna, det kommer inte att falla dugg på flera år. Och det här var liksom Guds budskap för, som en straff för ondska. Och sen var Elia tvungen att fly. För Ahav hade väl tänkt att om jag bara dödar Elia så kommer det att regna. Men jag tror inte det var så enkelt. Men ni som har läst Bibeln vet att Elia fick ta sig till öknen och till slut till Sarfat, tror jag. Och blev försörjd av en änka där som och var där tills det var dags att återvända. Och i det här som Karl läste, där är Elia tillbaka och i kommunikation med Ahav. Och nu har han ett förslag. Låt oss se vem som är Gud. Och det är ju rätt spännande. Vet ni hur många de var, de här profeterna som höll på att ropa till Gud? Vad sa du? De var 850. 400 plus 450. Så ni kan ju tänka er vilket liv det var där. Va? När de sprang och ropade och Elias sa åt dem. Men vi kanske måste ropa högre. Han sover kanske. Eller så håller han på med något annat. Och så kontrasten till Elias bön. Vi vet också att de hade fått varsin tjur och Elia hade lagt sin tjur på sitt altare som han hade byggt. Och där hade han hällt ut hur mycket vatten som helst. Det var egentligen mänskligt otänkbart att tända eld på det offret. Och så kommer Guds eld och förtär allt. Det står till och med stenarna och vatten. Och jag tänker här också Guds kraft som visar sig för att hela folket också ska veta att det är Herren som är Gud. Och vi behöver inte ropa och skrika till vår Gud. Vi behöver inte göra några speciella åtgärder. Om vi knappt orkar be, så räcker det. Han ser bönen i vårt inre. Och jag tycker det är en så fin bild när man ser den här stilla bönen som Elia ber. Och det är viktigt att komma ihåg. Man behöver inte göra på något visst sätt. Herren är Gud och han hör. Han hör suck. Och han vill inte blåsa ut den där lilla veken som nästan tynar. Den vill han, han vill att den ska ta fart igen. Sen den andra texten kanske finns anledning att fundera över. Den är ju till en församling. I Uppenbarelseboken så är det 7 församlingar som får varsitt brev. Och det är anden som ber de här, talar till de här församlingarna. En del får mycket beröm. Och så kommer det här till Laodicea. Eller så kanske står Laodicea, jag vet inte riktigt nu. Förut stod det Laodicea. Och det var en stad som låg en bit från Efesus. 15 mil ungefär från Efesus. En industristad. Och där tillverkade man bland annat läkemedel och medicinska saker. Och de får ett tufft budskap. Om det hade varit antingen varm eller kall. Men nu är du ljum, säger anden. Och då ska jag spy ut dig ur min mun. Och jag vet inte, vad tänker ni? Ljum, vad är det? vad betyder det? Jag tänker att kanske att de försöker vara på båda sidor. Att de kanske försöker tjäna både Gud och mamma. Kanske. Eller att de har övergett sin första kärlek. Eller att de litar på sin egen kraft. Handen säger, ja men ni säger att ni är rik. Vi behöver ingen hjälp. Vi behöver ingen mer. Vi har allt. Och du förstår inte, säger anden, att just du är ömkansvärd, fattig och blind och naken. Därför tänker jag, vi ska inte vara så rädda att leva i en församling där vi kanske tycker att vi är svaga. Att vi inte orkar så mycket. Att vi är lite fattiga och blinda. Därför att då ropar vi till Gud. Då behöver vi Gud. De här behövde inte. De hade nog med sig själv. Men samtidigt säger anden, jag tillrättavisar och tuktar alla dem jag älskar. De fanns i Guds kärlek också den här församlingen. Det här var en tuktan för att få dem att vända om. Och så gav han 3 tips. Att de skulle köpa guld som var renat i eld, vita kläder och salva. Och när man läser noten till det där så står det att guldet står för tro. De vita kläderna, det är lite enklare. Rättfärdighetens dräkt. Den rättfärdighet som tillräknas oss när vi tror på Jesus. Och salva, det passar ju bra på ett ställe där man tillverkar läkemedel. Jo, salva att smörja ögonen med. För att få klarsyn, för att se vart man befinner sig. Det här tänker jag är något som vi alltid måste pröva oss. Och inte vara så rädd för svaghet. Utan det vi behöver leva i är beroende av Gud. Sista texten, när de kommer till den här pappan med sonen, så ja, här finns ju ondskan bokstavligt i den här pojken. Och kanske var det så att de här lärjungarna, de hade varit utsända. De hade sett vilken kraft de kunde få. För det stod ju det att han skickade ut sina lärjungar och de kom tillbaka och var fyllda av de här. Till och med de onda andarna lyder oss. Men det gjorde inte den här anden. Anden lydde inte de här lärjungarna. Och då tänker jag att det är också det här i egen kraft att försöka. Jesus säger att det behövs bön. Att det här går inte att driva ut annat än med bön. Och det handlar ju om att det är Jesus som ska göra det, för han kan. Vi människor ska inte ge oss i strid med ondskan. Vi ska gå till Jesus, nära honom. Ja, vi lever ju i den här världen där både det goda, Guds godhet och ondska finns. Men det är inte två jämställda parter. Därför att Jesus har besegrat det onda. Det onda finns på nåder här. Men den som bekänner sig till Jesus och leds av anden, den är skyddad i Jesu kraft. Och jag tror inte vi ska i oss själva tro att vi kan kämpa mot ondskan. Jesus, eller Paulus, skriver i Efesebrevet om att vi ska ta på oss Guds vapenrustning. Inte för att kunna strida, utan för att kunna hålla stånd, hålla emot. Känner ni igen det med vapenrustningen? Det har funnits bild. Det står att det ska vara sanningens bälte. Sanningen. Vem är sanningen? Jesus. Han säger om sig själv: jag är vägen, sanningen och livet. Vi ska ha Jesus omkring oss. Vi ska ha tron som en sköld. Vi ska ha frälsningens hjälm. Det är skyddet att vi lever, vi är frälsta. Vi ska ha andens svärd som är Guds ord. Och så säger Paulus: det är inte mot varelser av kött och blod som vi ska kämpa, eller utan det är mot ondskans andekrafter i himlarymden. Till sist tänkte jag säga så här. Något som är oerhört viktigt är att vi inte fokuserar på ondskan och den onde. Att vi gör det så viktigt att ta rätt på, och liksom att vi ska kämpa. Vi ska fokusera på Jesus. På livet med honom. Jag tror det är Magnus Malm som skriver i en av sina böcker just om det här. Att den onde är ganska glad när vi fokuserar på honom. För han har möjlighet att få makt på olika sätt. Så den vi ska fokusera på är Jesus. På honom som är vägen till Gud, sanningen och livet. På honom som är livets bröd och världens ljus. Och så står det att ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte fått makt med det. Ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte fått makt med det. Amen. Tack Jesus. Tack för att du en gång för alla har tagit våra synder på korset. På alla människors synder. Och tack för att uppståndelsens morgon betyder att ondskan är besegrad. Herre, hjälp oss alla att leva nära dig, beroende av dig. Tack för ljuset och hopp. Och glädjen som finns hos dig. Allt det som saknas hos dig. Tack för livet och för framtiden tillsammans med dig. Herre, välsigna oss alla här. Amen.